Daniel Ek has not only saved the music industry, he's created a $50 billion company.
Tech-entreprenörerna har blivit vår tids superstjärnor.
Sebastian Siemiatkowski. He's the CEO and founder of Europe's most highly valued fintech privately held company.
Men nu har den ekonomiska krisen gjort att även de största jättarna blöder.
Det blev kraftiga fall i efterhanden för både Spotify och Facebook-ägaren Meta.
Och ännu värre är det för de som fortfarande jagar drömmen, som David.
Jag har suttit på bryggan och gråtit för mig själv.
På en kvart får du veta om eran för startupbolagen helt är över nu. Och vad investerarna istället gör med pengarna. Det är onsdag den 1 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Björn Jeffrey, techanalytiker på SvD, och Ivan Solander, reporter på SvD Näringsliv. Hallå på er.
Hallå, hallå. Hej.
Du, Björn, vi kommer ju från några riktiga guldår där investerare verkligen har öst pengar över en massa entreprenörer och startups. Varför har det varit så?
Det har lönat sig, helt enkelt. Det har varit liksom en tid där man har jagat tillväxt över lönsamhet. Så det har liksom, man har egentligen inte behövt ha bolag som har tjänat några pengar, utan det har räckt med att man bara blivit större och större. Och då har man liksom gradvis fått mer och mer pengar för att växa snabbare och snabbare och snabbare. Och sen, ja, kan säga, förra året så drogs liksom den globala handbromsen ordentligt, och sen så bytte alla åsikt. Det här är liksom, investerare är lite flockdjur, så att när en kommer på så här, vet ni vad, vi vill inte ha tillväxt längre, vi vill ha lönsamhet nu, precis tvärtom mot tidigare, så bytte alla åsikt, och då blir det väldigt svårt, då blir det lite vinter i investeringsvärlden.
Mm. För det man gör, eller det de gör, det är att investera i en idé som inte är lönsam. Men hur ska man förstå vad det är man investerar i egentligen?
Ja, men ofta är det ju en idé som man tänker, antingen så får man mer betalt, så får jag som investerare mer betalt än vad jag stoppade in, oavsett om själva bolaget blir bra eller inte. Lite så att man kan ju köpa och sälja saker på Blocket. Så tänker man så här, så länge någon köper den dyrare än vad jag köper, så spelar det ingen roll om det här är värt det eller inte. Så finns det ju med alla trender liksom, med saker som folk får köpa vissa gympaskor vissa tider och kanske inte annars och sådär. Så att antingen så är det så. Den andra tanken är ju att det här bolaget kanske blir lönsamt, fast väldigt långt fram.
Mm.
Och att vi finansierar bolaget under tiden med hopp om att det någon gång kommer att bli det så värdefullt eller så lönsamt att vi får tillbaka en massa pengar. De flesta blir ju inte det, ska man säga. De flesta försvinner ju på vägen och halkar av.
Mm.
De minsta bolagen faller först, och sen så gradvis så blir det färre och färre och färre kvar tills några få. Och det är de man hör talas om. Google, Facebook, Uber, alla de. Men för varje Uber fanns det liksom 10 000 bolag som gick under innan dess.
Mm. Ja, men nu är ju även de här stora jättarna, de har det ju också problematiskt. Alltså, du var lite inne på det är ju det ekonomiska läget, men varför blir det så här? De här stora företagen som man tänker så... Ja.
Just för techbolagen nu så är det för att de har levt i en lågräntevärld. De gynnades av covid. Alla stannade hemma. Alla liksom började zooma och liksom teamsa och sånt här istället för att gå till jobbet. Det var jättelönsamt för dem. Så då tog de in anställde tiotusentals personer. Och sen så nu då när räntorna går upp igen så blir det liksom inte lika lönsamt att investera i tech. Folk börjar dra sig tillbaka. Det är lite så här lågkonjunktur i luften i många ställen. Och då inser ju de här techbolagen, vi kanske har liksom anställt för mycket folk. Kanske alldeles för mycket folk. Så nu säger de ju upp tiotusentals personer, nästan alla med techbolagen. Och jag tror inte att de är klara med den här processen heller.
Nej. Men du, Ivan, du har ju följt en entreprenör under några dagar. Han heter David Knutsson. Vem är han?
Han är 39 år gammal, från Småland ursprungligen. Och han lämnade ett jobb som sortimentschef på Kinnarps för att då starta Parently, som han kallar sitt företag. Och de hyr ut barnvagnar och barnutrustning, bilbarnstolar och liknande.
Mm.
Så.
Mm. Och när startade han det företaget då?
Det startades 2020.
Mm. Och som jag förstår det så är han ju en av dem nu som har lite kniven mot strupen. Han behöver nya pengar. Och du har följt med honom när han har försökt få det från investerare. Berätta.
I december redan så hade de svårt att betala ut löner. De har ju två heltidsanställda. Och nu är läget ganska desperat.
Vi behöver landa en investering, vilket innebär att man får in ett kapital för att kunna både gasa men också att överleva i den här ekonomin.
han kan inte hålla på så här hur länge som helst för han har familj. Så att de har sagt januari sista dagen helt enkelt. Så att han tar samtal.
Det är ett volymjobb helt enkelt. Att våga få hundratals nej kommer leda till att få ett ja.
Deltar i såna här pitch-tävlingar och hoppas helt enkelt att han ska kunna säkra 10 miljoner.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hur ser en sån här pitch-tävling ut då? Alltså vi som har sett Snabba Cash kanske har en bild, jag vet inte om den stämmer, när Leia ska försöka få pengar till sin startup.
It's almost like looking into the future. Target Coach helps you to find out what people really want.
Hur fungerar det?
Nej men alltså det är som ett skådespel egentligen. Allt är intränat, det är liksom armarna ska vara på ett visst sätt och rösten ska vara stadig men ändå liksom, ja vad ska man säga?
Cool.
Allt ska vara coolt. Mm. Tech coolt. Och sen så har man har ju kort tid på sig och ska sälja in en känsla liksom, men ändå nu måste det ju också vara, man kan visa att det kommer vara lönsamt snart. Mm. Och det är ju inte alltid så lätt.
Nej. Det låter som en jobbig bransch, Björn.
Ja, men många av de här kan liksom aldrig bli lönsamma om de inte blir enormt stora. Det bygger på, liksom, det är klart att om du köper du 10 barnvagnar så kostar de 5 000 kronor styck och köper du 10 000 barnvagnar så kanske de kostar 3 000 kronor styck. Så då liksom, hela idén är så här, det här kanske kan gå om vi blir enormt stora. Men det är ju liksom en svårighet i det att du kommer aldrig bli stor om du inte får någon som tror på att du investerade innan och du kanske inte kommer bli stor då heller.
Mm. Och du, Ivan, har ju varit hemma hos David och du sa ju där att han hade ett slutdatum för när han var tvungen att få in pengar till hushållet, som jag förstår det. Och ett källarförråd i hans hem har blivit ett extra lager och han har en familj som börjar tröttna lite grann på detta. Vi kan höra vad hans fru säger.
And I think he's told you about our basement. I am banned from going in there because I'll probably get like a car seat falling on my head.
Ja, men du, det låter ju som att han har offrat mycket för det här företaget.
Ja, det är väl så att hela familjen har offrat väldigt mycket. Det var ju också hans fru som, Rebecca då, som var den som till slut fick honom att satsa på Apparently. För att han, som hon säger, att han hade gått runt och pratat om det så länge och då sa han att nej men skärp dig, nu får du göra det här om du ska göra det.
Mm.
Och hon har ju stöttat honom enormt mycket de senaste åren, men det tar ju tungt.
Mm. Trodde han att det skulle bli så här tufft då?
Nej, men det säger han att han var inte riktigt inställd på det. Han visste väl om att det skulle finnas utmaningar, men just att få in kapital, att det skulle vara så svårt, kom som något av en överraskning, tror jag.
Mm. Björn, den här boomen som har varit för startup, som man har sett väldigt framgångsrika exempel, Spotify till exempel, tror du att det har skapat en bild av att det ändå är möjligt?
Alltså det finns ju en hel kategori i den här världen som man liksom lite raljant kallar success porn. Det pratas bara om det som går bra. Och det är de som blir filmatiserade, det är de som man läser om. Man läser bara om bolagen som får in en massa pengar och inte då alla som går på pitch-tävlingar och liknande och inte vinner. Så hela bilden och liksom, ska man säga, det communityt hyllar liksom framgång något så enormt. Vilket gör att man, om man inte har varit med i det och gjort det innan, får en ganska obalanserad bild av hur stora är mina chanser egentligen? Hur mycket pengar finns det att fördela mellan alla här? Och hur många av alla nystartade bolag överhuvudtaget överlever? Ja, men 2-3 år är ju en ganska liten andel egentligen.
Knowing that I could pay for all of this later makes me so relaxed.
Året är 2019. Och rapstjärnan Snoop Dogg ska hjälpa svenska Klarna att erövra USA. Och samtidigt blir Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski själv en stjärna.
We are joined by Sebastian Siemiatkowski.
Sebastian Siemiatkowski is the CEO and of Klarna. He joins me now from Stockholm.
Hypen kring tech-startups och deras grundare är enorm. Och många drömmer om att ta sig in i den mytomspunna världen. Men för de som inte kan bekosta sin startup ur egen ficka är det inte helt enkelt. Det går att försöka låna pengar av banken. Men de har ofta hårda krav på lönsamhet och säkerhet. Istället vänder sig många entreprenörer till investerare som efter år med låga räntor och högkonjunktur är villiga att satsa på morgondagens möjliga succébolag.
In May, inflation hit 8.6%, the highest in 40 years.
Men förra året blev skakigt och investerare drar i handbromsen. Företag som Klarna tappar stora delar av sitt värde.
Under sommaren har rubrikerna varit många. De har varit svarta kring företaget Klarna.
Under årets sista kvartal mer än halverades investeringarna på världens största marknad, den amerikanska. Investeringarna minskade med över 22 miljarder dollar.
Men Björn, vi hörde ju om Klarna här, men som vi är inne på så finns det ju fler exempel på kända företag som har fått liknande problem.
Alltså det är framförallt många som har behövt skära sina värderingar, något enormt. Och där har det liksom varit tidigare årens uppblåsta grejer. Så Klarna skar sin värdering med 85%. Nu senast är det Shein som har skära med, tror jag, 60% eller någonting i sin värdering. Det är fortfarande enorma tal, ska man säga. Så det är fortfarande jättevärderingar. Men den här nästan liksom utanför galaxen värderingar, då, så här, jag kan inte förstå hur det här någonsin skulle kunna gå ihop. Nu börjar vi falla ner på jorden lite mer med de där. Och det här är just, ska man ju då komma ihåg, det här är ju ändå bolag som fortfarande går väldigt bra. Men även de har problem, så även de bästa har liksom svårt med detta. Och det är som en dominoeffekt, trillar liksom hela vägen ner till de allra minsta också.
Men den här perioden då, alltså där man öst pengar över startups, är den över nu?
Jag tror inte den är över. Den här brukar vara ganska cyklisk. Liksom den kommer och går. Men just nu så letar man kanske efter en annan typ av bolag. Och det gör ju att det är ganska många bolag som kommer i kläm. För då kanske du startade i den här mer tillväxtperioden och tänker så här, men jag ska bli störst på uthyrning då, till exempel av barnprodukter. Och det kanske var fullt fungerande och en bra idé just då. Och sen så byter man helt plötsligt när man ser liksom 2 år in i bolaget, så säger alla, ja men vi vill inte ha det längre. Nu vill vi att det ska bli jättelönsamt för varje uthyrd barnvagn som du har. Och det kanske inte går, för det var inte så det var planerat. Och det är jättesvårt att ställa om.
Men du Ivan, om man går tillbaka till Parently och David då, som du har följt, alltså hur ser han på den utvecklingen från när han startade fram tills nu?
Nej men han säger ju att han märker av skillnaden ändå, att det gäller att vara väldigt tydlig med sin plan för hur man ska få in pengar. Att det inte bara handlar om att presentera någon naiv och fin PowerPoint om att allt kommer bli bra i största allmänhet. Så absolut, han har märkt av det.
Men du Björn, du var inne på det, alltså vad kommer pengarna investeras i istället då?
Just nu så är ju känslan mer säkrare kort, saker som man kan se, liksom, man kan på horisonten se, innan var det mer det här, någon gång de kommande 10 åren så kommer det bli någonting av detta. Nu är det mer, jag måste kunna se det. Jag måste kunna se varför det här är, och det gör ju kanske att det blir idéer med lite mindre risk, snarare än det här vore en kul idé som Uber då, att jag kan locka till med någon slags taxi genom att trycka på en knapp i min app. Uber hade varit svårt att finansiera idag, tror jag. Men det var en perfekt liksom, i den tiden som den kommer.
Men vad kan man ge för exempel? Vad tror du kommer funka? Alltså, vad kommer, om man har massa pengar, vad tror du man kommer sätta de pengarna i?
Alltså de många sätter ju ingen, sitter ju bara och håller på pengarna. För att just nu så är ju liksom, det är så nedförsbacke, så jag tror att det är det största problemet. Det finns ganska mycket pengar i de här riskkapitalfonderna, men alla ser ju att värderingen blir lägre, så då sitter alla och väntar lite.
Okej, det är så tråkig tid framöver då.
Det är en ganska tuff tid för alla som försöker ha pengar, för det finns pengar och det finns bolag, men alla sitter liksom och tänker att men det blir nog bättre sen. Och om alla tänker att det blir bättre sen, de här bolagen kostar ju fortfarande pengar under tiden. De ska betala lön, de ska köpa nya produkter, de ska utveckla sina tjänster. Allt det där kostar ju, oavsett vad som händer liksom på makronivå.
Sen beror det ju också på var i processen man är. Om man är ganska nystartad så går det ju att låta företaget vila i en period om man inte har så stora utgifter. Det är ju ett av alternativen som David ändå har lyft fram som görbart.
Mm. Men du Ivan, hur går det för David då? Du var med när han försökte få pengar från investerare. Alltså hur har det gått för honom?
Nej, men han jagar på och han är ju väldigt driven och tror ju stenhårt på sin modell helt enkelt. Så att det är inte över.
Nej. Och Björn, om du skulle säga lite grann då det här året, vad tror du att vi kommer få se?
Jag tror det kommer bli lite upprensning. Jag tror ganska många bolag kommer att behöva ge upp. Jag tror ganska det här att det har varit så, det går ju lite trender, man kollar på vad studenter vill bli. Ett tag vill alla jobba, liksom ekonomistudenterna vill bli, jobba på investmentbank och sen så ska de, vill de jobba på ja, med McKinsey och Accenture och alla sådana här ställen. På sistone har ju alla velat bli entreprenörer. Jag tror att den kan nog vara på tillbakagång. Jag tror inte att det är lika coolt att vara entreprenör 2023 som det var 2021 kanske.
Mm. Tack Björn och Ivan för att ni var med i dagens story.
Tack. Tack.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från BBC, Sveriges Radio, TV4, CNN, Bloomberg, Forbes, Netflix och Diary of a CEO.